på evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Evangeliet som är Guds kraft som frälser var och en som tror. Och det är hämtat ifrån Romarbrevet. Vi börjar med att be. Herre, tack för att du gett oss ditt ord. Tack för att du gav Paulus så mycket vishet och förstånd. Och tack för att du använde honom för att ge oss Romarbrevet. Tack Herre för att du sände detta till oss idag. Hjälp oss att suga åt oss av ditt goda i ditt ord, Herre. Hjälp oss att äta av ditt ord. Och sänd din helige ande över oss och verka i oss till att förstå ditt ord djupare och mer. Ge oss kraft, uppenbara vad du vill säga. I Jesu Kristi namn. Amen. Romarbrevet är ett långt brev. Och det handlar om vad Paulus vill säga till församlingen i Rom. Han hade inte varit där tidigare i Rom. Men han skulle på besök dit, hade han planerat. Och då skickar han ett brev som är sammanfattningen för hela evangeliet. Så det är det mest sammanfattade evangeliet som finns i Bibeln. Och det är en församling som består både av hedningar och judar. Och han talar till både de som var judar och de som var hedningar. Och mest av dem var hedningar. Och han börjar med att presentera sig själv, vem han är. Jesu Kristi tjänare och apostel. Och sen talar han till dem som församlingen. Och att han längtar efter att träffa dem. Han längtar efter att se dem. Och visst kan vi känna en längtan efter att träffa våra syskon över hela vår värld. Om det är USA eller Afrika eller Kina eller Asien. Vi har syskon över hela vår värld. Och sen så sammanfattar han i början vad det han vill säga. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Det är Guds kraft som frälser. Och det här är det budskapet som vi håller fast vid. Evangeliet om Jesus Kristus. Och vi får också vara med. Vare sig vi är svenskar eller afghaner eller burundier eller var vi än är ifrån. Så får vi vara del av det genom tro. Sen så fortsätter Paulus med att beskriva problemet av synd i världen. Och den är stor. Och den består i att människor vänder sig bort ifrån Gud och söker allt det andra istället för honom. De söker sig till det skapade. Och fast att man hade kunskap om Gud så vänder man sig inte till honom. Utan söker pengar, makt och tillber sig själv eller andra eller något annat skapat. Och hur Guds dom är över all denna synd. Vi kan se det runt omkring oss. Det finns mycket som är ont och fel och syndigt i vår värld. Och det är illa. Och det är en dom över allt detta. Men vi är inte heller utan ursäkt. För om vi skulle börja döma allting som är syndfullt och ont runt omkring oss. Som att vi är klara eller färdiga. Då står vi själv under dom. Judarna kanske gjorde det. De såg den hedniska världen av all synd där man tillbad avgudar. Och trodde att de kunde fördöma dem. Men samtidigt så levde de i samma synd. Och vi är inte heller syndfria. Vi kanske inte syndar öppet. Men vi syndar i våra hjärtan. På det sätt som människor syndar öppet i dagen. Så ingen människa är utan skuld. Han går vidare med att säga att ja, men judarna, man berömde sig av Gud, men man höll inte fast vid hans ord, utan var istället en förnedring för Gud genom hur man levde, trots att man sa att man höll sig fast vid Gud. Och så är det också för många församlingar och kristna som säger sig vara kristna. Man lever inte som man lär. Och där får vi se på oss själva så att vi inte hamnar under den domen. Han fortsätter sedan med att kort säga att ja, men judarna har ju ett företräde. De har fått Guds ord anförtrott sig och har fått leva med det så länge. Så att det inte är som att de inte har fått välsignelse. Men här sammanfattar han de första kapitlen. Alla, både judar och greker, alltså hela mänskligheten, är under syndens välde. Det finns ingen rättfärdig. Det finns ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla har misslyckats. Och där är vi en av dem alla. Var och en. Och lagen, Guds ord, den bibel med de 10 bud bland annat som judarna och vi har fått, den hjälper oss att se att det är så här illa. Den finns inte till för att frälsa oss med lagar och regler, men för att se att vi har problem som vi behöver hjälp med. Och då vänder det. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det är detta som är evangeliet. Att Jesus Kristus har friköpt. Och hur Gud visar så stor nåd. Att han inte dömer människor utan ger dem tillfälle att omvända sig. Så vem kan berömma sig? Inte jag, inte du. Ingen av oss kan berömma oss. För allt det vi får är av nåd. Ingen finns som är rättfärdig i sin egen kraft. Och då kan man ju tänka, så tänkte i alla fall judarna. Men Abraham då? Trons fader. Han borde ju ha någonting att berömma sig av. Och Paulus säger, han fick rättfärdighet genom tro han med. Han hade inte gärningar, utan han fick rättfärdighet för att han trodde på Gud. Och det är samma rättfärdighet som han fått. Gör att han, Abraham, är far till alla som tror. Som han. Tror på en Gud som gör det omöjliga. Tror på de löften som Gud har gett. Gud gav löften till Abraham som han trodde på. Och vi får på samma sätt tro på Guds löften. Och genom vår tro får rättfärdighet och liv. Och igenom det får vi frid. Som Paulus fortsätter med i kapitel 5. Vi har förklarats rättfärdiga av tro. Och då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Som det står i kapitel 5:1. Och vi har också tillträde i nåd som vi nu står i och lever i. Och allt det som vi går igenom här, det får oss till glädje. För att Gud kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett. Vi får upptäcka mer och mer av det liv Gud har för oss. För Jesus Kristus dog för oss syndare innan någon enda av oss hade vänt oss till Gud. Han dog för syndare, inte för rättfärdiga eller bra människor, utan för människor med problem i synd som var Guds fiender. För genom Adam, den första människan som syndade, så kom fallet och synden över alla människor. Och alla människor blev fördömda på grund av Adams synd. Men det finns en rättfärdighet som är så mycket större än synden som kom in genom Adam. Jesus Kristus, han låter nåden flöda över så mycket, mycket mer än synden. Så även om synden växer, så är nåden ännu mycket större. Och i kapitel 6 fortsätter han med att det nya liv, ska vi då synda för att vi har fått nåd? Nej, vi har genom Jesus Kristus dött. När vi döptes till Kristus, så dog vi med Kristus. För att uppstå med, till ett nytt liv med Kristus. Och det nya livet lever vi med Gud som hans barn i Jesus Kristus. Där ska vi inte längre leva i synd. Förut, innan Jesus, så satt vi fast i synd. Då var synden härskaren över vårt liv. Men i Kristus så är vi inte längre slavar under synd, utan slavar under Gud. Vi är Guds tjänare. Och som Guds slavar så har vi det gott. För vi slavar inte längre under något ont. Vi slavar och tjänar under en rättfärdig Gud. Vi tillhör honom. Och när vi är genom Jesus död och vår tillhörighet till Jesus dog, så dog vi också bort ifrån lagen, alla regler som vi måste följa och leva för att uppnå rättfärdighet. Vi har dött bort från det. Vi står inte längre under lagen på det sättet. Vi har en natur som är syndig. Det innebär att vi dras till synd som människor. Och när lagen kom, allt det här regler, vad händer då? Ja, inte blir det bättre. För synden gör mer uppror i mötet med lagar och regler. Det är därför man många gånger ser att folk gör uppror. Får man höra vad som är fel och man säger det, så kan det istället bli mer av det som är fel och värre. Det ser man på barn. Det ser man på vuxna också. Men det gör inte att lagen är fel eller ond. Utan den lagen Gud gav är god. Men den visar på att synden är så mycket syndigare och ondare än vi kan förstå. När vi ser att vi gör det vi hatar. Och det är det vi lever med många gånger. Som Paul också kände. Vi ser här vad som är gott och riktigt. Och vi vill det. Men istället så gör vi det andra som vi hatar och inte vill. Så många gånger så fastnar vi i sånt. Och vi har den kampen inom oss. Att vi gör saker vi inte vill. Och saker vi vill, det gör vi inte. Vem ska då frälsa oss från det här? Jo, Jesus Kristus. För det finns nu inte längre någon fördömelse. Som det står i 8:1. För dem som är i Kristus Jesus. För livets andes lag har Jesus Kristus gjort mig fri från synden och dödens lag. Lagen och reglerna kunde inte frälsa. Men Gud frälste genom vad han gjorde i Jesus Kristus. När han la vår skuld på Jesus och lät Jesus dö för oss. Och gav oss Jesu rättfärdighet istället. Och därför ska vi inte längre leva som vi gjorde förut eller leva efter köttet och följa det. Utan vi ska följa den helige ande som vi har fått. Genom den helige andes kraft klarar vi att leva ett nytt liv. Ett annorlunda liv, ett förvandlat liv. Och den som tillhör Jesus, den har fått den helige ande. Eller den som inte tillhör Jesus Kristus har inte fått anden. Och vi behöver inte längre leva i fruktan. För vi har fått en ande som ger oss kraft, som ger oss tro och som gör att vi kan säga Gud far, pappa Gud. Det har vi fått. Därför lever vi inte längre i fruktan. Och vi kommer gå igenom lidanden. Världen känns trasig. Vi ser det på nyheter runt omkring oss. Världen är trasig. Och vi suckar tillsammans med den. För vi känner vår trasighet. Vi ser att det inte är som det ska. Vare sig i världen eller i oss. Världen och vi suckar och längtar efter vad Gud har. Den härlighet och det goda Gud har för oss och för världen. Och det kommer en förlossning. Vi ser den inte än. Vi ser mest det som är svårt och jobbigt. Översvämningar och torker och allt annat elände. Men vi har hopp. Och vi har ett hopp som håller. Och vi i vår svaghet är inte ensam, utan den helige ande kommer och hjälper oss. Hjälper oss att be, hjälper oss att leva det liv Gud har för oss. Och Gud låter allting samverka till det bästa för oss. Till och med våra misslyckanden kommer Gud låta samverka till det bästa. Det som blir fel i våra ögon och i människors ögon kommer även det Gud använda. För han har bestämt oss, utvalt oss och formar oss. För att vi ska likna Jesus Kristus. Därför så kan ingenting dra oss bort ifrån Jesus Kristus. Det finns ingenting som kan dra oss bort ifrån Jesus Kristus. När vi har fått del av honom och hans helige ande. Då kan ingenting dra oss bort ifrån Gud. Och i allt som drar oss lite så kommer vi vinna seger. Det kanske blir en långdraget liv fram tills vi får den segern. Men vi kommer att vinna seger. Och Paulus fortsätter i kapitel 9 med att han har en sån önskan och längtan att se fler komma till denna tro. Han ser så många av sina judiska bröder och systrar som inte har denna tron än. Och han ber för dem och önskar dem så mycket. Och samma sätt får vi be för de vi ser av släktingar och bekanta och vänner och alla andra runt omkring oss som inte har fått denna tro och detta hopp än. Men kan man då tänka, hade Gud gett upp sitt folk? Svikit sina löften? Nej. Alla som tillhör eller kommer från Abraham tillhörde inte hans folk. Utan Gud hade, från Abraham valde han Isak. Från Isak och Rebecka valde han Jakob och inte Esau. Gud har valt och han väljer. Och det beror inte på oss och vår vilja, utan på Guds barmhärtighet. Därför så är allt vi lever och har, det är Guds gåva, Guds nåd till oss. Och vi får leva i tacksamhet till allt det goda han ger. Att han har gett oss frälsning och liv. Och be att fler får möta och få det ifrån Gud. Och vi är skapade av honom. Vi kan inte gnälla på att det är si eller så. Vare sig på våra kroppar eller på frälsning eller inte frälsning. Gud är vår skapare, vår Herre. Han har allt detta i sin hand. Han skapar oss var och en och har skapat oss var och en. Och bland Israel så var det bara en rest som blev frälsta. De strävade efter lagen och missade nåden. Och vi som inte är judar, vad jag vet någon av oss, vi som inte sökte vare sig det en eller andra, uppenbarade Gud rättfärdighet och nåd och gav barmhärtighet. Paulus önskar att hans judiska syskon ska få komma till tro. Att de ska få lära känna Jesus. Och han önskar dem tro. Eller som det står här, frälsningen finns i om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Det finns så mycket frälsning och så mycket gott hos Gud. Och det är därför jag predikar här, det är därför han predikar. För att som det står här, predikan, tron kommer av predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Det är det som föder tro i våra liv och i andra människors liv. Predikan i kraft av Jesu Kristi ord. Och vi har fått nåd, vi som inte är judar. För att Gud bjöd in oss. Han utvalde oss, trots att han redan hade ett folk. För att det folket inte vände sig till honom och sökte och tog emot Jesus Kristus. Men har Gud förskjutit Israel eller judiska folket? Nej. Det fanns en rest på Jesu tid som blev utvalda, som trodde på Jesus. Och så finns det än idag. Och det blir fler och fler judar som tror på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Men vad har det då? Varför föll de här judarna ifrån? Varför trodde de inte på Messias? Varför trodde de inte på Jesus när han kom? Vad fyller det för syfte? Jo, genom att judarna inte tog emot Jesus, så har vi alla andra fått del av Jesus. Så även mitt i det av motstånd och otro som vi ser i Bibeln när vi läser om Jesu liv, så finns det nåd. För därigenom kommer evangeliet ut till alla andra folk över hela vår jord. Och om judarna, det judiska folket, om deras motstånd betydde frälsning för världen, vad kommer det inte betyda när det judiska folket tar emot Messias? Om uppståndelse från de döda, som Paulus säger. Och vi då? Ska vi tänka att vi är mycket bättre än judarna? Nej. Vi har av nåd blivit inympade. Alltså som en kvist som sätts fast på ett träd och växer in i det. Vi har blivit inympade. Andra grenar har bytts bort och vi har fått plats. Så vi ska inte tänka oss bättre än det judiska folket. Vi ska se till den Gud som är nådefull och god. Och hålla fast vid honom i tro och kärlek. Så att inte vi heller blir bortbrutna. Som judarna blev. Men Gud har makt att sätta in dem igen. Och det kommer han att göra. För Gud, han kan inte ta tillbaka eller ångra sina gåvor och sin kallelse. Och en dag så kommer det judiska folket allihopa att vända sig till Jesus Kristus och se sin Herre. Det har Gud lovat. Gud gjorde alltså alla, som det står här, till Gud gjorde alla till fångar under olydnaden för att för sedan förbarma sig över alla. Hedningar under synd och fast i synd. Judar som inte tar emot Jesus Kristus, sin Herre och Messias, vänder sig bort från Gud. Båda två bortvända från Gud. Men han förbarmar sig över alla. Han låter alla dessa komma till sig och förbarmade sig över honom. Och nu sammanfattar Paulus det första stycket. Och han avslutar med det här. Det här är alltså evangeliet. Det glada budskapet. Då säger han så här. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Och honom tillhör äran i evigheter. Amen. Om vi inte fattar allt det här, så är det för att Gud är outgrundlig och stor. Och han är den Gud som vi kommer av. Allt är av honom, allt är genom honom och allting är till honom. Och all ära tillhör honom. För skapelsen vi ser runt omkring oss, för det liv han förvandlar i oss, för varje dag han ger oss, för det hopp vi ser fram emot, all ära är till honom. Och när vi har fått det här med evangeliet, vad följer då av det? Vad blir det för konsekvens i våra liv? Och då fortsätter Paulus med: så jag förmanar er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och när vi har fått del och hört allt det här och tror allt detta, då är vi kallade att ge våra liv, inte framförallt i döden, utan som ett levande offer. Det är därför det känns jobbigt ibland att leva som kristen. Vi är ett levande offer. Så om det bränns och svider, så är du på rätt ställe. Du är ett levande offer till Gud. Du lever ditt liv till Guds ära. Och vi ska låta oss förvandlas av Gud, hans heliga ande, av hans ord. Och sen leva ut våra liv på olika sätt. Vi har olika kallelser och olika uppgifter. Och vi som kristna i en församling är en kropp med olika delar, där vi var och en har olika uppgifter. Och vi kallar att i den uppgift vi har tjäna och göra det så gott vi kan. Om det är att visa givmildhet, gästfrihet, att predika, att leda, att sjunga, att städa. Allting gör vi till Guds ära, vare sig vilken del vi har fått i det. Sen så uppmanar Paulus oss i kapitel 13 att underordna oss. Vi har inte kommit hit för att regera över världen. Inte än. Det kommer Jesus att göra sen. Och då får vi göra det med honom. Men nu så finns det regering, riksdag, kommunstyrelse och allt det andra. Och vi är inte kallade att göra uppror mot det. Vi är kallade att underordna oss. Och följa. Betala skatt till det som är skallat skatt. Följa reglerna för arbete och lön och allt detta. För Gud har insatt det. Gud har insatt, han har insatt Stefan Löfven, han har insatt Ulf Kristersson, han har insatt allt detta. Även om de inte alltid gör vad som är rätt, så är de Guds tjänare, vare sig de vill det eller inte. Vi följer framförallt Gud. Så när samhället och lagarna säger saker som är mot Guds ord, då är Gud över. Och vi måste lyda honom mer än människor. Men här emellan så ska vi försöka följa de regler som finns, som inte går emot Guds ord. Sen fortsätter Paulus i kapitel 14 med hur vi ska förhålla oss i församlingen. Det finns en hel del där vi tycker olika. Då var det framförallt om mat och hur man firade högtider. Judarna kanske bara åt vegetariskt, för att de inte ville äta griskött eller offerkött. Men vissa av hedningarna, de kunde äta vad som helst. De kände sig fria i det, för de visste att det fanns ingen synd i mat. Och här uppmanas vi som församling att visa hänsyn till varandra. Om någon har problem med alkohol, så jag kan dricka alkohol, men jag gör det inte för den personen. För att den personen kan ha problem med det. Och jag ska inte, om någon firar sabbat, kanske på en lördag, ska jag inte fördöma den personen för vad den gör. Utan vi ska ge slack till varandra och anpassa oss efter kärlek till varandra. För vi är en Guds familj. Och Gud har omsorg om oss. Det finns en hel del saker där vi måste ge nåd och slack åt varandra. För att tycka och tänka olika. Det finns saker vi måste hålla fast vid för att kunna vara kristna och en församling. Men en hel del är vi kan tycka olika och leva olika. Och vi är kallade, som det står i kapitel 15 och 1. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Vi tjänar varandra. Och vi ser till allas bästa. Det är vad vi kallar det till. Och därför ska vi ta emot varandra så som Jesus Kristus har tagit emot oss. Med nåd. Oerhörd nåd. Vi har blivit emottagna trots vår synd och våra problem av Jesus. Och så är vi kallade att ta emot varandra. Trots våra fel och brister. Sen börjar Paulus avrunda. Med att prata om sina resplaner. Och att han ser fram emot att komma till dem. Sen så följer en lång, lång lista med hälsningar. Han börjar med syster Febe. Som hade antagligen kommit med brevet till romarna. Och sen följer han med lista alla de han känner som han hälsar till i Rom. Och han uppmanar dem att hålla fast vid troheten och enheten. Och avvisar dem som vållar splittring. Och sen hälsar också Timoteus och några andra till församlingen i Rom. Och sen kommer avslutningen. Honom som förmår styrka er. Genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt en avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold. Men som nu har uppenbarats genom de profetiska skrifterna på den evige Gudens befallning, gjorts känd. För att alla folk skall föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det var romabrevet. Det är det evangeliet vi håller fast vid och tror på. Och det är det vi lever av. Det är det som får oss att tro. Det är det som får oss att hoppas. Det är det som förvandlar våra liv. Och den här boken, det här ordet vi har fått. Det är någonting att äta av. Som ger oss glädje och liv. Än mer. Ju längre och mer vi äter och läser av Guds ord. Och vi är inte ensamma. Vi har varandra, men vi har ännu mycket mer Gud själv, den helige ande, levande i oss. Som förvandlar våra liv och förvandlar vår gemenskap. Ha tro, ha hopp. Och tro det glada budskapet om Jesus Kristus. Om frälsningen som finns i honom. Låt oss be. Tack gode Gud, far i himlen, för att du har gett oss ditt evangelium, det glada budskapet. Och tack för att i det, i Jesus Kristus, finns frälsning och liv och hopp och glädje och all den himmelska världens andliga välsignelser. Allt detta oändliga finns i det glada budskapet om Jesus Kristus som har dött för syndare som oss. Herre, ge oss en så stor glädje och hopp i dig och i ditt ord att vi i våra liv och människorna vi möter kan lysa av hopp och glädje i dig och peka på dig, vare sig vi gör det med ord eller utan ord. För att vi har glädje och hopp om en världen skakar och jordbävningar river ner och dödar. Om en världen brinner och bränder sprider sig. Om en krig och människors ondska blir uppenbar. Så har vi hopp och glädje mitt i allt. För vi har dig. Tack för din oerhörda nåd. All ära vare du. Och jag ber att fler människor ska få lära känna dig. Få lyssna på evangeliet och förvandlas genom tro. Förvandla oss. Låt oss få växa upp till dig. Och dra oss närmare dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus.